Ja, Herre, vi tackar dig. Tack att vi får mötas och lovsjunga dig. Bara sätta vårt fokus en stund. Påminna oss om vem du är. Allt vad du har gjort för oss. Om den här nåden som vi har hört om. Jag tackar dig för det, Herre. För utan den så vore det inte mycket med oss. Tackar dig för det som du vill påminna oss om idag. Om din kärlek till ditt folk. Om din kärlek till varje människa. Tack att vi får lägga fortsättningen nu av den här stunden tillsammans i dina händer. Vi välkomnar dig, heligande. Och vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Amen. Vad gott, hörni, att få vara här i Kvarnforskyrkan den här vackra söndagen. Och jag heter ju alltså Gunilla Selin och är pastor i Pingstkyrkan. Och vi som har sommarkyrka tillsammans. Jag tyckte det lät så spännande det du sa här med höstkyrka och vinterkyrka. Och året runt får vi mötas. Jag bor i Vallmora, för er som vet var det ligger. Jag talade med Lennart om det innan. Det är ju faktiskt Falu kommun, där vi bott, jag och min familj, min man Daniel och våra tre barn, sedan lite drygt 20 år tillbaka. Men när någon frågar så är vi Borlänge bor. Det är svårt att få ränderna att gå ur. Och jag har ju haft en tjänst i Pingstförsamlingen i många år. Och där jag främst har jobbat med barn i många år. Även jobbat en del ute på skolor och på fritidsgård. Och det är de senaste 4 åren som jag har haft en tjänst mer då med vuxna. Och jag måste säga att det är enklare med barn. För barn är inte så komplicerade som vi. Nej, de är inte det. Och jag tänker att det kanske handlar om att det här med enkelheten att vara barn är att man bara är det. Ni vet, någon gång i 12-13 års åldern, då händer det någonting och man vet inte längre, är jag barn, är jag vuxen, är jag tonåring, vad är jag för någonting? Det sker någonting, men fram till dess då vet man är barn. Det är ingen tvekan om det. Och har man goda föräldrar så är det enkelt att vara barn. Då behöver man inte se till att det kommer mat på bordet, utan det sköter någon annan. De där kläderna, de handlas, åtminstone betalas av någon annan. Man behöver inte passa en massa tider. Det finns en enkelhet med att vara barn. Och har man goda föräldrar, då får man lära sig att det är okej att misslyckas. Det finns någon som reser en upp när man faller. Och det där känner vi till, för vi har varit barn allihop. Ibland känns det som att det är väldigt länge sedan. Men man har en tanke om vad det ska vara att vara barn. Och jag tänker det är en bra förutsättning, en grund att vi vet det. För idag tänkte jag att jag ska tala om att det är enkelt att vara barn till Gud. Det borde vara det, ska vara det. Och precis som det här med att vara barn som vi människor har varit, så är det med barnaskapet till Gud att man vare sig kan eller behöver göra sig förtjänt av det. Det där är svårt. Ni vet att när man predikar så predikar man väldigt mycket till sig själv. Och så hoppas jag att det är någon fler som ska kunna ta till sig något och känna att ja, men det där behövde jag också få höra idag. Om du är någon som upplever att det är lite tungt det där ibland med att vara Guds barn. Man känner att ja, men jag borde så mycket och jag gör inte riktigt allt det där som jag tänker att hade varit bra. Men då kanske det är en dag för dig att få lyssna lite extra. Eller om du kanske tänker att jag är inte Guds barn, inte vad jag vet. Ja, men då är det här också en dag för dig, för då kan du få bli ett Guds barn. Guds barn, ja, men hur blir man det då? Ja, det kan man tänka, det är ju så enkelt, det vet vi allihop, eller gör vi det? Ja, det handlar ju om att vi tar emot Jesus i våra liv, att vi sätter vår fulla tillit och vår tro till honom. Och vi läser i Romarbrevet 8 och 15, en liten bit in i den versen så står det att ni tog emot barnaskapets ande. Att vara barn till Gud, det är en gåva, det är något vi tar emot. Och det läser vi också i Johannes 1 och 12. Där det står så här. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Och i kristna termer så talar vi om nåd. Vi har sjungit om det i sångerna, om Guds nåd. Och nåd handlar ju om att man får ta emot någonting helt oförtjänt. Något som jag inte ens kan betala mig till. Jag kan inte tjäna ihop till det. Det är nåd. Och att vara barn till Gud, det handlar om nåd. Pirko, hon citerade en sång. Kanske var det när du bad eller i början här. Det enda jag vet är att nåden räcker. Och den sången har jag haft med mig när jag har förberett den här gudstjänsten också. Nåden. Ja, om jag nu är då Guds barn. Ja, men då är ju Gud min far. Då är han min pappa. Och om Gud är en god och en bra pappa, då bör det vara enkelt att vara hans barn. Men kanske då är du så där som jag, att du ibland ändå tvivlar på den här godheten. Och när jag tvivlar på att min far verkligen är alltigenom god, så tar det sig uttryck i att jag börjar tänka en massa på att nej, men jag gör inte tillräckligt mycket. Han är nog inte stolt över mig. Det blir ett jagande efter göra, göra, göra för att på något sätt förtjäna den där faderskärleken. Och så får vi bli påminna om att ja, men någonstans det handlar om ett vara, vara och vara. Vi får vara hans barn, ta emot den gåvan. Och jag kom på mig själv här för några veckor sedan, mitt under semestertid. Det var en kväll och jag hade funderat lite av vad han fått den där tanken några dagar. Att, alltså hur mycket tid har jag egentligen tagit för Gud här nu under min semester? Hur mycket har jag gjort för honom? För dagarna hade gått åt att bygga farstubro. Jag och min man håller på och bygger farstubro. Och det är ett projekt kan jag säga. Och vi har grävt och det är grus och det är fyllningar och det är jord. Och till slut börjar man att bygga. Och man står där och all tid bara går åt det här. Och så lite mat och så lite sömn. Och så kommer de med tankar. Ah, men alltså, hur egentligen har det varit det där med bönen? Kan jag kalla det för bön? Alltså, och så känner man sig dålig. Man tänker att nej. Gud är ändå lite besviken på mig. Jag vet inte om ni har känt så ibland. Men jag känner så ibland. Och så stod jag där på den här kvällen. Och lutade mig mot spaden. Och de här tankarna som lite gnager ändå. Fast att det var ju väldigt roligt att få hålla på. Tillsammans och bygga och gräva. Och så tittade jag ut över åken där vi bor. Och så såg jag solen var precis på väg att gå ner. Och så lyste solen in i träddungen längst ut på åken. Så det blev en sån där varmt gulrött sken in i träden. Och plötsligt var det som att jag liksom vaknade upp ur min bubbla där. När man står och funderar och bara är i jord och grus. Och så upplevde jag liksom hur, ja men åh, Gud har ju varit där hela tiden. Han har stått och hejat på när vi grävt och snickrat allt vi hållit på med. Han har inte varit långt borta. Och han hejar på sina barn som är med och skapar. Precis sån som han är. Han är ju en skapare. Och jag kände liksom, wow. Han är stolt över oss. Han finns där. Och jag kände mig inte längre misslyckad. Utan jag kände mig älskad. Vi får bli påminda om det ibland. Och det är så gott. Vi får vara hans barn. Och det blev bara så tydligt att ja, men det är ju ingenting jag gör mig förtjänt av. Det bara är jag. Han bara älskar mig. Och en av Pingströrelsens sommarkonferenser, den kallas för Lapplandsveckan eller Lappis. Och årets tema hade de hämtat från en vers i Lukas evangeliet. Lukas 15 och så 24 och så får jag slänga in ett litet C för den sista delen i den versen. För där står det så här. Och festen började. kort bara. Och festen började. Och om man suger lite på det där, när festen börjar, men då är alla förberedelser över. Allt planerande, allt fixande. Och så drar det igång. Det roliga, glädjen. Och igår så hade vi vigsel, hade vi bröllop i Pingstkyrkan. Festen var i Pingstkyrkan, vigseln var i Stora Tuna. Och jag var vigselförrättare. Och det är mycket förberedelser innan. Och allt ska ju bli klaffa, allt ska bli rätt och det ska bli riktigt. Och de ska stå upp och man ska sitta ner och bukett hit och ringar. Och så ska man kyssa bruden. Nej, det får brudgummen göra förstås. Men allting ska klaffa och det ska bli rätt och riktigt. Och ärligt talat så hela veckan så har jag sett fram emot festen. För då var mitt jobb över. Visst är det härligt att vara på allt det andra. Men då kan man bara liksom slappna av och vad härligt. Och festen började. Och ifrån Lukas evangeliet så är det taget ur ett sammanhang som också berördes i en av sångerna här. Om den förlorade sonen. Det handlar om barnaskap. Det handlar om far och sonrelation. En liknelse som Jesus ger. Och jag tänker att vi ska läsa en bit ifrån Lukas 15. Och när man läser där så ser man att det finns liksom tre delar åtminstone i berättelsen. En första del som handlar om den här första sonen som ger sig av. Andra delen då handlar om pappan. Och så den tredje delen om ytterligare en son som är hemma. Men vi ska titta på de två första delarna med son nummer ett, om vi säger så, och fadern. Så Lukas 15, och så läser vi vers 11-24. Och så ser vi, tar på oss barnaskapets glasögon och ser, vad kan vi lära oss om barnaskapet i Gud? Och jag läser ifrån Kärnbibelns översättning. Så om det är lite annorlunda så, men det är ändå, det är Bibeln. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig på en gång den del av förmögenheten som tillhör mig. Om man bara stannar till där så är det alltså en son som säger till sin far att men du är som död för mig. Man har hört om barn som bryter relationen med sina föräldrar och förstår att det är otroligt smärtsamt. Men det är vad som händer där. Och dessutom så proklamerar han att du är som död för mig. Han får sin del av arvet. Och vi går vidare. Då skiftade han sina tillgångar mellan dem. Jag vet inte hur jag skulle reagera om mina barn inte ville ha med mig att göra. Men fadern han gör som sonen vill. Inte så många dagar senare samlade den yngre sonen ihop allt han ägde. Sålde väl av sin tillgång då. Och for bort till ett fjärran land. Han slösade bort sin rikedom genom att leva ett utsvävande liv. Och när han hade gjort slut på allt han hade kom en svår hungersnöd över landet. Och han började lida nöd. Så han gick iväg och tvingade sig på en av invånarna i landet. Som förmodligen då motvilligt anställer honom där. Han har kommit i en desperat situation. Och han skickade ut honom på sina marker för att vakta svin. Det var ju ett avskyvärt arbete eftersom att det är en judisk kontext vi läser det här i. Och judar åt inte svinkött. Hade inte med dem att göra. Och han längtade efter att få äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom något. Men när han hade tagit sitt förnuft till fånga, eller som man också skulle kunna översätta det, men när han kommit till slutet av sig själv, han alltså kommit till botten, då sa han, hur många anställda hos min far har inte mat i överflöd? Och här är jag på väg att svälta ihjäl. Jag bryter upp och går till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag förtjänar inte längre att kallas din son. Behandla mig som en av dina anställda. Så han bröt upp och gick till sin egen far. Och hur illa man nu kan tycka om hur den här sonen har betett sig, så har han ändå någonstans en känsla av att hans far är god. Han vågar sig dit och tänker sig kanske kunna få någon slags anställning eller i alla fall kanske ett oavlönat jobb. Och så står det så här, och nu får vi delen här med fadern. Medan han fortfarande var långt borta fick hans far se honom. Och det tyder på att pappa någonstans ändå hade ett hopp och han spanar. Och fadern blev djupt rörd och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom gång på gång. Vilket mottagande. Och om man sen läser in det då i den judiska kontexten så var det så att en äldre judisk man han sprang inte. För då skulle det innebära att han fick lov att lyfta upp sin mantel och visa sina ben. Och det var skam i att göra det. Och man kan ju undra vad som då motiverar fadern till att till och med utsätta sig för skammen genom att göra den här handlingen och springa mot sin son. Han kunde väl ha gått. Men enligt Talmud, som är den judiska skrift som innehåller tillägg och tolkningar till lagen, så finns det en ceremoni som heter Kesasa. Och den praktiserade man om en judisk man hade valt bort sitt liv bland judar, bott bland hedningar och sen kom tillbaka. Då mötte stans äldste upp mannen, krossade en kruka framför honom som ett tecken på att han hade brutit med den judiska familjen, judiska traditionen och inte längre var välkommen. Och kanske var det så att fadern sprang för att han skulle hinna före byns äldste. Han var beredd att ta skammen för sin son. Utlämna sig själv för att han skulle bli helt upprättad och kunna få vara välkommen igen. Jag tycker det är en spännande tankevända att ta. Och så står det i vers 21. Men sonen sa till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, och jag förtjänar inte längre att kallas din son. Där talar han ju faktiskt sant. Han har verkligen inte gjort sig förtjänt av att få kallas hans son igen. Men vers 22, men fadern sa till sina tjänare: skynda er och ta fram den finaste dräkten och klä honom i den, och ta fram en ring för hans hand och sandaler på hans fötter. Och både ringen och de här sandalerna, det var ett tecken på att det här är en fri man. Slavar, de var barfota, men han skulle ha någonting, han skulle ha skor på fötterna. Hämta den gödda kalven och slakta den, så ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är funnen. Och så står det, och festen började. Och jag tänker att det finns naturligtvis så många djup i den här berättelsen. Men ett av dem tror jag handlar om barnaskapet. Barnaskapet till Gud. Vi kan lära oss något om hurdan är Gud som far. Och vi kan lära oss att det handlar om att ta emot. Det är en gåva. Och när vi tar emot den gåvan, då börjar festen. Det är förberett. Allt är klart. Allt det där göra, 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 det är färdigt. Festen börjar. Vi får andas ut. Och vi lär oss att det är ingenting vi kan göra oss förtjänta av. Det är bara nåd. Man kanske inte har sjunkit så lågt som sonen i den här berättelsen. Men det är bara nåd att få kallas för Guds barn. Och vi lär oss om en villkorslös kärlek. Det Gud går så långt att han ger upp sig själv, precis som fadern i den här berättelsen. Han tar vår skam. Han tar vår skuld, oavsett vad det handlar om. Han tar det för att vi ska få möjligheten att, när vi förstår sanningen att jag förtjänar inte det här, men jag tar emot det. Så får vi bli hans barn. Han tar vår skam, han tar vår dåtid och ger oss en nutid och en framtid som får präglas av fest. Han ger oss hopp. Men så kanske man tänker, ja, fast det är väl ändå lite för enkelt att bara säga att det är det här det handlar om för att bli Guds barn. Vi har ju det här med att arbeta på vår frälsning. Känner igen det här som har varit med lite längre? Ja, men visst, det är också en del i det hela att få vara Guds barn. Men det handlar ju inte om att arbeta för sin frälsning. Det är redan klart. Barn är vi. Men sen så händer det någonting när vi blir Guds barn. Och i Romarbrevet 12:2 så har vi ett bibelord där det står så här. Och anpassa er inte efter den här tidsåldern, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva, analysera, urskilja vad som är Guds vilja. Det som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Det handlar om en transformation som får ta plats, som får börja när vi blir Guds barn och som får påverka och få fortsätta hela våra liv. Vi tillåter Gud att transformera oss. Och det kan vara ett arbete. Det kan göra ont. Det kan innebära förändringar i mitt sätt att tänka, sinnets förnyelse, i mitt sätt att leva. Men det är Gud som vill göra det i oss. När vi blir hans barn, då vill han få transformera oss. Låt er förnyas. Och det här med transformationen och utvecklingen och lärjungaskapet, ja, men det är spännande bitar i barnaskapet. Men det jag upplevde att jag skulle trycka på idag, det är att det handlar om att vara Guds barn. Att vi får ta med oss den vilan. Vi är Guds barn. Vi är högt älskade. Och det finns inget vi kan göra för att förtjäna det. Om du har tagit emot Jesus, om du är Guds barn, ja, men då är du på festdelen. Och festen började. Gud glädjer sig över dig. Du är hemma. Och du får också ta del av glädjen att vara på festen. Och om du inte har tagit emot Jesus, ja, men då kan du få göra det. Du kan få göra det här idag. Då kan du få lämna din dåtid till Jesus. Och låta honom ge dig en nutid och en framtid. Och jag tänker att vi ber tillsammans. Och så får vi bara påminna oss, du som redan är ett Guds barn och som vet det, men tacka honom för det. Och du som vill ta emot Jesus, gör det, då kan du gärna be efter mig. Så ber vi. Ja, Jesus, jag tackar dig att jag får vara ditt barn. Jag tackar dig att jag får ge min dåtid till dig och ta emot din förlåtelse för det som blivit fel. Idag vill jag gå på festen med dig. Och jag tar emot frihet från dig just nu. Och jag ber att du, allt eftersom jag är mogen för det, ska transformera mig. Leda mig framåt. Och jag tackar dig för att du vill visa mig sanningen om vem jag är och vem du är. Tack för att du idag kan avslöja lögner i mitt liv som, ja, men som gör mig ofri. Som gör att jag känner mig dålig och inte tillräcklig. Jag tackar dig för att du är en far som är stolt över dina barn. Du älskar när du ser din kyrka, när du ser din församling. Du står med oss i med- och motgång. Och jag tackar dig, Herre, för att du idag bara vill få ösa din kärlek över oss. Jag ber för den som kanske har känt att det har varit ett torrt landskap en längre tid. En tid av torka. Då ber jag att du kommer med ditt regn och bara bevattnar, luckrar upp jorden så att det blir mottagligt. Och jag tackar dig för att oavsett hur vi mår och hur vi befinner oss så är vi dina barn. Vi får vila i dina händer. Och jag tackar dig för nåden att du också vill låta oss vara med i arbetet i ditt rike. Att visa fler på den godhet som du besitter som vår far. Jag ber om dina välsignelser över oss var och en. Och vi välkomnar dig, helige Ande, i fortsättningen av den här stunden. Jag ber så i ditt namn, Jesus. Amen.